Du lyssnar på Olyckans år av Anne-Grete Bjärup-Ris och Thomas Rydahl i översättning av Leo Gevert, uppläst av mig, Kerstin Andersson. Del 1. Baronens stora dag. 1. Kusken satt i den bitande frosten uppe på fjädervagnens kuskbock, iförd stor rock och fodrade höga stövlar. Tömmarna var lindade runt ett par kraftiga skinnhandskar. Vid hans sida satt Oda och höll yllesjalen tätt om de skakande axlarna. Hennes andedräkt bolmade som vita moln och hon var tvungen att trampa med kängorna mot vagnsgolvet för att fötterna inte skulle stelna i kölden. Strax innan avfärd hade hon fått lov att överta sin mammas avlagda knäppkängor med kraftigt insvängda pompadourklackar. Nu satt hon och ångrade sig, för det bruna skinnet var sprucket och papperstunt och tåspetsarna så fyrkantiga och trånga att stortårna efterhand kändes som sten. Men hellre det än hennes utslitna snörkängor där sulan hela tiden släppte, för de skulle på inga villkor få en möjlighet att anmärka på hennes framtoning. Det var Oda väl medveten om. Hon vred på huvudet och kikade på den flätade kofferten med läderremmar som stod på vagnens flak. Ett efter ett hade hennes mor lagt ner familjens bästa plagg i kofferten och därutöver två garnystan och ett par stickor, en liten tygpåse med torkad lavendel och luskammen av mässing som hade dragits genom håret på samtliga fem syskon varannan lördag när det var tvättdag. Det hade varit ett svårt avsked. De små förstod ingenting och pussade henne farväl som om hon skulle till krogen, medan storebror Viggo kramade henne så hårt att all luft for ur henne. Hennes mamma kunde inte begripa varför det måste gå så fort med alltihop. Och hennes pappa, han var överhuvudtaget inte där vid avskedet. Antagligen för att schappet som han och gubbarna gick till efter arbetet hade öppet till morgonkvisten. Och det hade gått fort. I två år hade hon arbetat på den gyllene stöven på Albani torv. Krogägaren var kusin till husjungfrun på Egesko. Och när de akut stod utan en husa på slottet hade han rekommenderat Oda att ta arbetet. Utan någon egentlig betänketid hade Oda bara tackat ja. Och nu satt hon alltså här, orolig, på kuskbocken på väg mot ett nytt liv. Den sortens chanser kunde man bara inte låta passera. Vagnen körde över en knöl. Och av gammal vana såg hon sig kvickt omkring för att se om något obehagligt var å färde. Men istället fick hon syn på slottet och hennes mun gled upp. Det avtecknade sig mot den rödaktiga himlen längs den gnistrande vintermorgonens horisont. Egesko slott, som hon bara hade haft vaga föreställningar om. In i stan hade hon ju sett Sankt Knuds kyrka och andra pråliga byggnader, men det här liknade något ur sagorna. Fasaderna var fyllda med små och stora fönster, nästan som Odense tukthus, och de två runda tornen på vardera sida hade lustiga, spetsiga hattar till tak. Det var ett veritabelt virvar av bjälkar och spiror och tegelsten och taklister. Men ändå vilade ett lugn över den snöklädda byggnaden, omgiven av det röda morgondiset. Om hon tidigare hade betvivlat att huset verkligen var ett av de vackraste i landet, som en av pigorna nere på krogen hade sagt, gjorde hon det inte längre. "Nå," sa kusken så att Oda hoppade till. "Du tillhör allt en liten tursam skara som får lov att komma innanför murarna." Han drog i tömmarna och svängde in den otympliga vagnen på en mindre väg.
"Jo."